I vår serie predikningar där vi tittar på Guds attribut så har vi nu kommit till seriens tredje del som löper över sommaren där vi tittar på olika aspekter av Guds godhet. Förra veckan talade vi om Guds godhet i en övergripande introduktion och idag ska vi tala om Guds trofasthet. Guds trofasthet är en tillämpning, kanske man kan säga, en praktisk konsekvens av Guds oföränderlighet som vi talade om i våras. Det handlar om att Gud garanterar att han alltid kommer att vara den han är. Han kommer inte att ändra sig. Han ger aldrig tomma löften utan han står fast vid allt han har sagt. Men när Bibeln talar om Guds trofasthet så sker det något mystiskt. Jag blev faktiskt väldigt överraskad i mina förberedelser. Det gör någonting med oss. När Bibeln talar om Guds trofasthet så drar den liksom oss in i Guds handlande med oss och fordrar av oss ett gensvar. Det utövar en tröstande kraft på oss, men också en uppfordrande kraft. Och istället för att försöka förklara vad jag menar så ska jag försöka visa vad jag menar. Vi har hört psalm 105 läsas. Vi hade lika gärna kunnat hört psalm 106 läsas. För de här två ansluter sig till den tradition som finns i Bibeln. Att göra långa uppräkningar eller berättelser om vad Gud har gjort för sitt folk under historien. Och så får de här verserna liksom påverka oss. Och de här verserna blir både en källa till tröst men också en kallelse till omvändelse. Därför att det verkar som att Guds trofasthet, när man talar om Guds trofasthet i Bibeln så är den liksom sammanlindad med folkets otro. Så Gud är trofast men folket är otroget. Och så tycks de här två trådarna löpa om varandra liksom. Så den här predikan blir lite ovanlig. Det blir inga predikopunkter med olika tillämpningar. Jag ska helt enkelt försöka berätta hela den bibliska berättelsen. Du kan tänka att det blir en lång predikan. Och jag ska försöka utsätta oss för vad jag tror att psalmerna gjorde med sina ursprungliga åhörare. För det djupa problemet är ju, som vi talade om förra veckan, att vi glömmer vem Gud är och vi blir alldeles uppslukade av vardagens bekymmer. Vi förlorar sikten, vi förlorar tron och vi förlorar hoppet och vi förlorar liksom kraften som ger oss balans, stadga i livet. Och vi börjar leva som om Gud överhuvudtaget inte finns. I en sorts praktisk ateism, fast vi bekänner oss till något annat. Och det är allvarligt, ytterst allvarligt. Därför att det är i vårt liv som det visar sig vad det är vi har i hjärtat. Du kan stå här, som vi har gjort alldeles nyss, och avlägga en perfekt bekännelse. Och du kan säga att du tror på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Men om det inte tar sig några som helst uttryck i ditt liv, i hur du talar om andra människor eller i hur du hanterar dina pengar eller i hur du tillbringar din tid i bibelläsning, i bön, i gudstjänstliv, i allt liksom, så säger till exempel Jakobsbrevet att din tro är död. Och det är allvarliga ord, mycket allvarliga ord. Så nu ska vi lyfta blicken tillsammans och vi ska titta på Guds trofasthet. Och förhoppningsvis så kommer det att påverka oss på olika sätt, både till tröst och utmaning. Och det här blir liksom en andlig övning som vi gör tillsammans. Och jag hoppas att den på flera sätt kan vara en grundsten, ett sorts andningsrum som får rätsida på våra liv. Det här är någonting vi kan återkomma till och göra kanske varje dag. Så, vi börjar med begynnelsen. Alltings början. Låt oss nu ta ett djupt andetag och inse att det fanns en tid då varken du eller jag existerade. Det är en häpnadsväckande tanke, men det stämmer faktiskt. Och allt gick alldeles utmärkt ändå. Så vad är vi så stressade över? I begynnelsen fanns Gud. Och Gud hade det bra. Det fanns ingen himmel, det fanns ingen jord. Det fanns inga änglar som kunde tillbe honom. Han var ändå den han är i evig, fullkomlig och oändlig glädje. Så börjar han skapa. Han skapar himmel, och han skapar jord, och han skapar ljus och vatten och land. Och varje gång han skapar någonting så säger han, som vi ser i vers 10 i Bibelns första kapitel: det var gott. Det var gott. Och sen står det i vers 31 när han liksom betraktar allting han har skapat. Då säger han: det var mycket gott. Och vad menar han med det? Gud säger i psalm 19 att himlarna förkunnar Guds härlighet. Du kan med andra ord se upp i himlen. Du kan se upp i molnen eller upp i stjärnhimlen. En personlig favorit för mig. Och du kan se att allt detta förkunnar Guds härlighet. Han säger i Romarbrevet 1:20: ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns inget försvar för dem. Han säger att den här världen är skapad på ett sånt sätt. Den är skapad så god att ingen har någon ursäkt för att inte erkänna att det måste finnas en god skapare bakom allt detta. För du kan bara se upp i stjärnhimlen och förundras över dess skönhet. Wow! Se hur allting är perfekt finstämt och vackert. Vilken människa som helst kan bara se på allt detta och säga: detta är så gott. Och när Gud sedan skapar människan, så gör han någonting annorlunda mot allt det andra. I första Mosebok 1:26 så står det: låt oss göra, Gud sa alltså, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Minns nu, detta är begynnelsen. Vi har Fader, Gud, Fader, Son och Ande. Och Gud säger: låt oss göra människor till vår avbild. Annorlunda mot allt annat. Gud skapar en varelse som kan vara bärare av hans bild. En varelse som kan förkunna hans attribut som ingenting annat. Det finns så mycket som är vackert. Men nu gör Gud någon som kan skapa, som kan förlåta, som kan älska och som kan reflektera. Och sen lägger han fram villkoren för sin skapelse. Han säger till människan: ni ska härska över havets fiskar, över himlens fåglar, över boskapen och alla vilda djur. Ni ska odla och ni ska bruka växterna. Ni råder över allt detta. För även detta visar ju någonting om vem Gud är. Att han ger människan uppdraget att härska. Gör allt detta, säger Gud. Men ät inte av trädet. Av det här trädet. Och vad gör de? Klassen. De äter av trädet. Och här är det viktigt att betona att det var ingen överraskning för Gud. Somliga påstår att Gud inte vet vad som ska hända. Men det är en tanke som är helt främmande för Bibeln. Han har ju skrivit ner vad som ska hända. Allt är liksom fastlagt i hans eviga rådslut. Det är inte så att han stod där med öppen mun och sa: va? Jag trodde väl aldrig. Han visste. Och han vet. Och precis när det händer så har han en plan som han sätter i verket. Gud skapade allting gott. Han gav människan livet. Han gav dem en underbar plats att leva. Han gav dem mål och mening med deras liv. Och så gör de uppror mot Gud. Och som en följd av detta så täcks de ögonblickligen av skam. Så Gud slaktar ett par djur och tar deras skinn och täcker över människans skam. Han täcker över deras nakenhet. Och dramat fortsätter i första Mosebok 3 och 15. Gud säger till ormen som förledde människan: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Och det här är Guds sätt att säga att det ska komma en befriare. Han ger en profetia som säger att ormen ska hugga denna befriare i hälen, men befriaren ska krossa ormens huvud. Så redan då sätts planen i verket. Guds plan att upprätta allt. Han har skapat människan till sin avbild, till sin ära, och han ska återupprätta människan igen. Han ska vara deras befriare. Från första början så har vi alltså en berättelse, ett sorts tema som säger: ni missade målet. Ni valde ett liv som ligger i strid med själva syftet för varför ni skapades. Ni förstör er själva. Men jag, säger Gud, jag ska bringa försoning. Jag ska övertäcka er skam och jag ska ställa allting till rätta. Och resten av Bibeln handlar om hur Gud drar sitt folk tillbaka till sig själv. De fortsätter att göra uppror mot honom och gå sin egen väg. Men gång efter gång efter gång så visar han sin trofasthet. Han visar sin trofasthet till sig själv, alltså till löftet om försoning. Till löftet om att han ska ta dem tillbaka. Men så fort han söker att upprätta gemenskapen så flyr de undan honom. Och samtidigt så finns alltid en liten rest kvar. En liten rest av människor som följer Gud, som är Guds folk. En liten rest. Ja, vi återkommer. I första Mosebok 12 så kom Gud till en man som heter Abram. Och han sa till honom att hans fru skulle få barn. Abram var 75 år gammal. Hans fru Sarai var 65, 10 år yngre. De hade inga barn. Och det är som att Gud säger: Abraham, minns du den där avkomman som jag talade om? Den där som skulle trampa på ormens huvud. Den ska komma genom dig och genom ditt barn. Genom ditt barn ska du vara till välsignelse. Genom din avkomma så ska det komma en välsignelse till hela världen. Du ska bli ett folk och jag ska välsigna detta folk så mycket att alla andra folk ska önska sig samma välsignelse. Alla ska se kraften i detta och säga: den guden vill jag följa. Och 25 år senare så kom Isak, son Isak. Abraham var då 100 och Sara 90. Och Isak och Rebecka fick söner, Jakob och Esau. Av dessa två så utvalde Gud Jakob till bärare av det här löftet. Och Jakob fick 12 söner. Och Gud ändrade sedan Jakobs namn till Israel. Och det är alltså härifrån vi har Israels 12 stammar. En av Jakobs söner var Josef. Han såldes som slav av sina bröder, men så blev han en stor och inflytelserik ledare i Egypten. Näst efter självaste farao. Men en tid efter att Josef hade dött så kom det en ny farao som inte visste någonting om Josef. Och han började förtrycka den här storfamiljen som hade flyttat ner till Egypten. Och storfamiljen blev ett folk. Ett folk som liksom ständigt växte men som levde under slaveriet. Ok då. Efter 400 år i slaveri så sände Gud en befriare, Mose. Han kallar folket tillbaka till Gud och han konfronterar farao och säger att folket tillhör inte dig. De tillhör Gud den högste. Och Gud befriar folket ur slaveriet. Han delar Röda havet och han ska ta dem in i deras gamla hemland. Det land som han hade lovat dem. För han håller fast vid sina löften. Han är trofast i allt han gör. Men folket klagar ständigt. De litar inte på Gud. Och när man läser andra Mosebok som det här står i, så måste man ju fråga sig, alltså. Man häpnar ju över vad Gud, vad skulle Gud kunna göra mer? För att de skulle tro på honom, för att de skulle lita på honom. De var hungriga och han ger dem manna. Bröd från himlen. Det är bara att gå ut och plocka bröd från ingenstans, liksom. De var törstiga och han lät Mose röra vid en klippa och så fick de allt vatten de behövde. Och likväl så vägrar de att lita på hans trofasthet. Så han låter en hel generation då dö där i öknen. Under 40 år så fick de vandra omkring tills en hel generation hade dött. Och sen fick Josua uppdraget att leda dem in i det förlovade landet, det utlovade landet. Och Josua hörde till den här lilla resten, en av dem som litade på Guds löften. Han litade på Guds trofasthet. Så Josua leder in folket och folket på något sätt etablerar sig i landet och Gud sätter domar över folket. Och så säger de efter lång tid, vi vill vara som alla andra folk, vi vill inte ha de här domarna, vi vill ha en kung. Och de fick Saul, som i mänskliga ögon var allt man kunde önska sig. Men det visade sig snabbt då att Saul inte höll måttet. Sen kom David och Davids son Salomo och så vidare. Och under hela den här perioden av domare och kungar så sänder alltså Gud profeter till sitt folk. Och alla profeter har ungefär samma budskap. De säger, vänd om! Sluta vara så upptagna med era egna liv och vänd om till Gud. Han är god och han har varit trofast sedan begynnelsen. Vänd er bort från allt det där andra. Ser ni inte att när ni framhärdar i ett uppror så slutar i tragedi gång på gång? Inser ni inte att varje gång ni vandrar med Gud så har ni frid och fred? Och Jeremia, profeten Jeremia uttrycker det så träffsäkert i sitt andra kapitel, vers 5. Så säger Herren, vad hade era fäder att förebrå mig eftersom de gick bort från mig? Följde det som var intet och själva blev till intet. Och han fortsätter i vers 7. Jag, säger Herren då, förde er till ett bördigt land att njuta av dess frukter och allt dess goda. Men när ni kom dit gjorde ni mitt land orent och min egendom till något avskyvärt. Gud gav det allra bästa. Det allra bästa. Han står fast vid sina löften. Han ska upprätta sitt folk. Och han ger det allra bästa. Och nu frågar han, vad gjorde jag för fel? Jag gav er detta bördiga land att njuta av. Men ni gör det till någonting avskyvärt. Och sen fortsätter han i kapitel 3, vers 12. Han säger någonting fantastiskt här. Vänd om, Israel, du avfälliga, säger Herren. Så ska jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren. Och ska inte vara vred för evigt. Och sen fortsätter han i 19 och 20 i kapitel 3. Jag sa, vilken plats ska jag inte få, låta dig få bland barnen? Och vilket ljuvligt land ska jag inte ge dig? Den allra härligaste arvedel bland folken. Och jag sa, då ska ni kalla mig fader och inte mer vända bort från mig. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Gud ger sitt folk det allra bästa. Han bara öser välsignelser över folket. Och då skulle man ju kunna tänka sig att folket vänder sig till honom och säger, tack fader. Men istället är de som en hustru som är otrogen, som springer iväg med andra män. Och det här pågår om och om och om igen. Den ena profeten efter den andra träder fram och vädjar till folket. Vänd om! Kom hem! Vänd om! Han är en god Gud, vandra med honom. Han vill upprätta mänskligheten till sig själv. Han gör allting nytt. Han är nådefull och barmhärtig. Han håller fast vid sina löften, trofast i allt han gör. Och efter detta så sänder Gud sin egen son, Jesus Kristus. Och han ger en liknelse som summerar hela Gamla testamentet. Jag läser ur Matteus evangeliet 21, vers 33. Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andra och stenade den tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången och de gjorde likadant med dem. Till sist skickade han sin son. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när arrendatorerna fick se sonen sa de till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom och får hans arv. De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer? När han ger denna liknelse så är det som att han frågar, vad är det som pågår med er? Min fader, jordägaren, har sänt budbärare efter budbärare efter budbärare. Och allt ni gör är att ni pryglar budbärarna och dödar dem. Så nu sänder han sin egen son för att ni ska lyssna till honom. Han är Guds egen son, evig Gud, samma väsen som fadern. Men vad gör ni? Ni dödar honom också. Vad tror ni ska hända när han kommer tillbaka? Vad skulle ni göra om ni vore den jordägaren? Vad skulle ni göra med denna lilla vingård? Och vad skulle ni göra med dessa arrendatorer som dödar era tjänare och till och med er egen son? Jesus ger alltså ett varningens ord här. Vi har skapelsen som ropar till oss om Guds härlighet. Vi har Abraham, vi har Mose, vi har profeterna som ropar till oss. Vänd om! Och nu har vi Guds egen son som har blivit människa. Som ropar till oss. Vänd om! Gud gör det yttersta. Han visar sin kärlek till världen. Och han visade redan i begynnelsen att det skulle komma en befriare. En slutlig befriare som bär våra synder. Och här är han. Här. Och han dog på korset för oss. Ser du Guds orubbliga trofasthet? Vad mer kan han göra? Han gav oss världen, han gav oss sitt förbund, han gav oss sina profeter och nu ger han sin egen son, sig själv. Och när Jesus vandrade ibland oss så sa han, även om ni inte tror mina ord, tro åtminstone för mina under. Se vad jag gör. Har ni sett någon som gör under på det här sättet? Men vad gör folket då? I Johannes 9, när han helar en man som har fötts blind. Vad gör de religiösa ledarna då? Jo, de kallar in den bland man som tidigare var blind, som nu kan se, och frågar, säg oss sanningen. Vad var det som hände egentligen? Och den blinde har ju inget svar. Han frågar liksom, vad vill du att jag ska säga? Jag vet inte vad som hände egentligen. Det enda jag vet är att jag föddes blind. Jag har aldrig kunnat se, men nu kan jag se. Vad begär ni av mig? Och sen har vi Johannes 11. Detta fantastiska under när Jesus uppväckte Lazarus, sin vän Lazarus från de döda. Många kom till tro på Jesus. Eftersom de var på Lazarus begravning, de såg hans döda kropp, de såg den lindad och lagd i graven. Han hade legat där i dagar och det hade till och med börjat lukta om honom. Och så kommer Jesus och säger, Lazarus, kom ut! Och denna Lazarus går ut ur graven livslevande och folket häpnar. Skojar du? Vad är detta? Och de börjar följa Jesus. Såklart! För de ser ju vilket under. Och så står det i nästa kapitel, kapitel 12, att de religiösa ledarna blev så störda av att folk började följa Jesus på grund av vad han hade gjort med Lazarus, att de började smida planer för att döda Lazarus igen, liksom. Röj alla bevis ur världen. Det är helt enkelt så att de vägrar tro på honom. Vägrar tro på honom. Gud gör allt om och om igen. Och även när hans son dör på ett kors. Även när hans son uppstår ur graven. Så fortsätter människor att vägra tro på honom. De vägrar närma sig Gud. De vill inte komma till honom. Oavsett hur många anledningar han ger. Och Jesus säger i Johannes 16:7 att när han går iväg så ska han sända en hjälpare. Det är till och med bättre än att jag är här, säger han. Jag ska sända den helige ande. Och så står det i vers 8 att när anden kommer så ska han överbevisa hela världen. Så de har sett massa saker till det yttre. De har sett hur blinda får sin syn och hur döda får liv. Men vad som kommer hända nu är att Gud på något sätt ska överbevisa hela världen i sitt inre. Han ska överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och om dom, står det. Med andra ord så kommer varje person som sitter i detta rum kommer att bli överbevisad att man har syndat mot Gud. Gud har gjort dig medveten om det. Och han ska överbevisa dig om rättfärdighet. Att även om du tittar på alla dina vänner och säger men jag är en hygglig person, jag är inte dum ändå, det går ganska bra det här. Så vet du innerst inne att det inte stämmer. Du vet vilka saker du har gjort och du kommer att bli överbevisad om din otillräcklighet. Och man ska också överbevisa världen om dom, står det. Du kan säga att du inte tror på Gud. Du kan säga att du är en ateist. Eller att du tror att när man dör så kommer allt bara att bli svart och du blir jord. Men han låter dig veta innerst inne att det kommer en dom. Att du vid slutet av ditt liv kommer att få möta din skapare och stå till svars för de dagar som du har fått. Du vet att ondskan inte ska få sista ordet utan att rättvisa ska skipas. Ingen ska ha en ursäkt eftersom anden övertygar oss om allt detta. Men vad Gud än gör så avvisar människor honom. Vill du att han ska dela havet? Vill du att han ska sända sin son? Vill du att han ska uppväcka någon från de döda? Att han ska öppna ögonen på någon som är född blind? Vill du att han själv ska uppstå ur graven? Vill du att han ska sända den helige ande som övertygar världen? Människor bara fortsätter att förtränga och förtränga och förtränga. Och Gud säger i Romarbrevet 2:4. Förstår du inte att mitt tålamod håller på att ta slut? Förstår du inte att min godhet skulle leda dig till omvändelse? Det rimliga vore väl att om Gud i all sin godhet och i sitt tålamod och barmhärtighet uthärdar dina uppror och förlåter dina synder, så skulle det väl få dig att vända dig till honom i glädje och tacksamhet. Men, säger Gud i Romarbrevet 2:5, genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och han säger något liknande i 2 Petrus 3:9. Folk frågar, varför har inte Jesus kommit tillbaka än? Han sa att han skulle göra det. Är allt det här en bluff? Skulle han inte komma snart? Och då säger Petrus, 2 Petrus 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Han har öppnat en väg för var och en som tror och vill leva för honom. Och han ger en möjlighet. Vänd om och lev för honom. Men vid någon punkt så är tiden ute. Och de som fortsätter att avvisa honom, säger Romarbrevet här, samlar på sig vrede. För nästa vers i 2 Petrus så står det: Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Himlakropparna upplösas i eld. Och jorden och allt som människan gjort där förgås. Sen kommer vi till Uppenbarelseboken. Gud är trofast i allt han gör. Ger han ett löfte, håller han kvar det. Ger han en varning, håller han fast vid den. Och när han säger att slutet kommer, så betyder det att slutet verkligen kommer. Det är ingenting vi bara kan skaka av oss. Det är inte tomma ord. I Uppenbarelseboken 6 så står det om hur Gud börjar ösa ut sin vrede. I vers 15-17 i kapitel 6. Jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och mäktiga och alla slavar som fria gömde sig i hålor och bland klipp i bergen och sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras stora vredesdag har kommit, och vem kan då bestå? Så när Gud börjar ösa ut sin vrede över mänskligheten, så ser vi att inte ens de storslagna palatsen, inte ens de djupa bunkrarna som tillhör de rika och mäktiga kan ge någon tröst. De gömmer sig i hålor i bergen och önskar att dessa berg skulle falla över dem. För de står inte ut. Och samtidigt som Guds vrede drabbar mänskligheten, så står det i kapitel 9 att de vägrar att omvända sig. De ångrar inte sin ondska och fortsätter att leva på samma sätt som tidigare. Och även att efter att ha sett något av Guds vrede, så säger de: vi tänker ändå inte följa dig. Och vad som är helt galet är att i kapitel 16, vers 21, så står det att det som ett uttryck för Guds vrede regnade stora hagel, 40 kilos klumpar, över människorna. Och människorna, står det nu, hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Så även när Gud gör detta, så skakar vi våra händer mot honom och säger: så får du inte göra mot mig. Vi vägrar gå till honom. Vi bara vägrar. Om och om igen, in till tidens slut. Bibelns näst sista kapitel är Uppenbarelseboken 21. Och där står det. Första versen. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Så Gud säger: jag har en plan att upprätta mitt folk till min ära. Och till slut så kommer dessa, denna rest, de kommer att se resultatet, frukten av sin trofasthet och sitt mod och sin villighet att stå kvar när det kostade på. Och jag ska leva i gemenskap med dem. Det är vad jag skapade människan för. De ska vara mina barn och jag ska vara deras far. Jag ska torka varje tår. Det ska inte finnas någon smärta eller sorg eller sjukdom eller död. Det här är Guds plan sedan begynnelsen, vänner. Han säger: du kan skriva ner det. Det är trovärdigt och det är sant. Eftersom Gud är trovärdig och sann. Du kan lita på detta. Du kan bygga hela ditt liv på det. Det håller. Gud skapade hela världen och han såg att den var god. Han skapade människan som gjorde uppror. Men han för sitt folk tillbaka till sig själv. Och många kommer att avvisa honom. Men det kommer alltid att finnas en rest. Det kan vara Noa eller det kan vara Mose eller Josua. Eller några här i det här rummet. Jag önskar att det vore alla. Så nu står jag här. Och i ljuset av allt vi har sett och hört, så vill jag vädja till er. Lev för honom. Lev för honom. Låt det inte bli en tom bekännelse som leder till att du lever som om Gud inte finns. Vänd dig till honom och låt detta påverka varje dag. Låt det påverka hur du ser på dina relationer, hur du spenderar din tid, hur du spenderar dina pengar. Jag önskar att du ville finnas en del i denna rest som ett gensvar på hans trofasthet. Han upprättar sitt folk, vänner, till priset av Jesu Kristi eget liv. Det är inte enkelt att följa honom och det är inte bekvämt att följa honom. Men det är ljuvligt, vänner. Och det ger återklang i evigheten där han torkar alla tårar. Så lev ett liv som bär, ett liv i gemenskap med honom. Amen. Fader, hur kan vi annat än tacka dig för allt det goda du gör? Vi kan inte räkna dem alla, allt det goda du ger, Herre. Och samtidigt så känner vi att det är uppfordrande att läsa om människans otro genom hela historien. Och jag ber nu att den helige ande skulle verka mitt ibland oss och övertyga oss om synd, om rättfärdighet, om dom. Så att vi kan bli ett folk som lever så som du har tänkt. Som får vara ditt rike här på jorden. Och som kan se fram emot en fullkomlig gemenskap med dig själv. Himmelske Fader, för allt vad det är värt, Herre, så befaller jag denna församling i dina goda händer än en gång till din ära. Och jag ber att ditt verk skulle få bli förhärligat mitt ibland oss. Amen.